En podcast från Sportbladet.
Ja, men då säger jag välkommen till Nina Gravender, beachvolleybollspelare.
Ja, det stämmer. Tack så mycket.
Och en del i landslaget tillsammans med Karin Lundqvist, ni utgör det svenska landslaget.
Ja.
På väg mot OS i Rio 2016.
Yes.
Ja. Nu har du kommit till lite vårligt, när det var sol för en stund sedan Stockholm. Mm. Men du har haft det varmare just, eller? För ni har varit i Brasilien på träningsläger.
Mm.
Berätta, hur var det där?
Det är ju en väldigt härligt land att vara i och ha sin försäsong. Vi kom dit i slutet av december och så har vi varit där fram tills, ja, nu, vi kom hem i lördags. Så vi har varit där ungefär i 3,5 månader. Och det är, självklart är det slitigt, och det är som folk säger, att det är svett, eller blod, svett och tårar. Och det var verkligen alla tre grejerna.
Det var det, för jag, när man går in på din blogg då, där man kan följa dig om man är intresserad. Så är det ju väldigt mycket sköna liksom beachbilder. Man tänker så här, man luras lite av att det inte är så mycket svett, utan det ser rätt nice ut liksom. Men det kanske är mellan passen.
Precis, vi spelade in ett litet klipp bara vid telefonen efter vi hade gymmat. Och vi har en ny fystränare, så att han kör slut på oss totalt. Men efter det passet så... Ja, vi var så trötta så vi bara skrattade igenom hela videon liksom, för att det är, man har ingen energi, men ändå har man glädjen och bara skrattar. Shit, vi överlevde.
Det är precis det, den känslan, vi klarade.
Ja.
Om vi tar den här satsningen då, som där målet är OS i Brasilien 2016. Mm. Hur ser den ut just nu?
Vi har ju... Den här säsongen som kommer nu, 2015, är ju väldigt viktig för oss, med bra resultat. För får vi bra resultat, då kommer det visas på rankingen. Och det är via ranking som man kommer in på bland annat, och sen är det ett OS-kval också. Så det är olika sätt man kan komma in på OS, men just nu så är vi kanske topp, kanske 30-40 i världen. Och vi startade för två säsonger sen på typ, ja, längst ner. Då hade vi 0 poäng, både jag och Karin.
Och poängen får man när man börjar spela ihop liksom, som ett nytt par då.
Precis, och då får man ju högre upp, alltså ju bättre placering du får, desto bättre poäng får du då. Så vi brukar säga att topp 12, kommer man in på topp 12 på världsrankingen, då är man inne i OS. Och resten är via OS-kval och olika andra platser.
Men topp 12 då, från kanske plats 30 eller vad så att nu var någonstans. Precis. Nu, det känns ju som en liten utmaning, eller?
Ja, jo, men det är det. Mm. Det positiva, och det som vi verkligen har känt nu, att den här säsongen som vi hade nu, januari, eller försäsongen januari till april, vi har utvecklats så mycket tillsammans och på banan. Att vi har blivit ett väldigt starkt lag. Vi har skapat en väldigt, väldigt tajt liten bubbla. Som jag ser att det är väldigt svårt att motståndarna kan knäcka. Och den känslan hade inte jag förra året när vi kom in i säsongen.
Var det den första? Nej,
Nej det var
den andra säsongen.
Så det här blir tredje säsongen.
Så nu vet ni vad ni har varandra, hur man agerar och reagerar.
Precis, vad den andra personen behöver höra på banan och vad man inte ska säga kanske. Det finns ju spelare som skriker på varandra, som säger massa olika, ja, men elaka saker till varandra. Vilket för mig och Karin är helt oacceptabelt, utan man är ju där tillsammans och man ska ju pusha varandra och vara positiv. För det är då man, eller vi, spelar bäst.
Men om du skulle beskriva din och Karins relation på plan då, som spelare, så karaktärerna, styrkor, svagheter, hur ser de ut?
Vi är väldigt lika, fast ändå inte.
Okej, okay, jättebra.
Många tror att vi är tvillingar och så vidare på utseendet. Men på personligheten så... Karin, hon är väldigt lugn. Och jag kan bli väldigt hypad, alltså att jag kan spinna iväg i mina tankar och jag kan bli lite stressad. Och då drar hon mig tillbaka. Och det är jätteskönt att känna det. Att jag har den tryggheten att hon har en och samma nivå. Att hon är trygg hela vägen. Oavsett om vi ligger under eller om vi ligger över. Det är samma fokus, det är samma trygghet.
Mm. Inte svepa iväg i känslorna på
något sätt. Hon håller känslorna inom laget på ett väldigt bra sätt. Och det är viktigt i beachvolleyn, för det blir lite som ett schackspel. Man ska förutse vad den motståndarna ska göra innan draget går. Mm.
Och om man tittar rent spelmässigt då, liksom serve, block, liksom, vad kompletterar ni varandra där? Är ni lika även spelmässigt?
Nej, där är vi lite olika. Jag är väldigt, väldigt duktig på att blocka vid nätet.
Mm. Du är lång.
Jag är lång.
Jag känner mig väldigt kort. Hur lång är du?
Jag är 1,92.
1,92,
oj. Jajamän. Så jag är framme vid blocket. Mm. Och Karin, hon är inte heller så himla kort. Hon är 1,89.
Mm. Man ska ju vara lång för att hantera sporten. Ja, det är en fördel.
Men absolut, det är en fördel, men det är inte ett måste. De flesta tjejerna, vi är nog ett av de längsta i världen.
Mm.
Men de flesta är runt 1,80, 1,75 kanske max. Eller minst, om man säger så.
Mm.
Nu glömde jag vad jag skulle säga.
Det var jag som vinselade. Du är bra på att blocka.
Ja, men precis. Mm. Block är i min styrka. Och Karin är försvaret. Hon är som en vässlare bak. Hon läser spelet bra. Hon vet vad hon ska göra, vilka bollar man ska prioritera, vilka man inte ska prioritera. Serven, båda två har fått till en väldigt bra serve, både jag och hon. Men
det låter som ni kompletterar varandra.
Ja, men det gör vi. Det gör vi verkligen. Jag tror att det kommer att bli väldigt svårt att slå oss för att både jag och hon, vi är ju långa och då har vi en räckvidd vid anfallet högre upp än vad andra spelare har. Och då blir det mycket svårare att försvara det anfallet.
Kommer en sån här dum fråga, hur högt sitter nätet?
Det ligger på 2,26.
Ja. Så när du hoppar så når du en bit över där?
Ja, det gör jag.
Du når nästan över den när du sträcker den?
Ja, jag brukar ha lite, hur ska man förklara det här? Men det blir ju, om du tänker handen och så typ kanske 5 centimeter nedanför.
På handleden typ någonstans.
Ja, och jag har ju ganska stora händer som är ganska långa.
Ja, så det blir precis så. Det är uppe i armbågen på mig.
Ja.
Får du det även att bara av att stå?
Ja,
det är klart. Och då har du en otrolig räckvidd på den här.
Precis.
Nu har vi ett ljud här som jag inte har hört innan. Jo, det är våra persienner bakom här. Vi sitter faktiskt på Sportbladet. Så vi borde ju suttit på en beach någonstans.
Ja,
men det hade varit dåligt ljud. Men då helt plötsligt hissar de upp persiennerna bakom oss.
Det är så skiner i alla fall. Nu är det lite mål.
Ja,
men
lite fint hade det varit. Ja, det var det. Och när vi kom in här så fick du träffa några av Sportbladets medarbetare som bland annat kommer, en av dem hade vi varit och rekat lite på i OS innan och då skojade jag så att här är Nina som ska ta OS-guld tillsammans med Karin då, och det sa du ja på.
Ja.
Ja. Ja. Och det är något som en skön målsättning.
Ja, det är verkligen min och Karins dröm. Jag har faktiskt haft den sedan det är nästan 11 år sedan nu. Som jag hade det som första, ja men som en dröm, men jag trodde aldrig att han skulle bli sann. Och jag trodde aldrig att jag skulle spela med Karin heller. För då var hon i landslaget med en annan tjej.
Just det. Ni träffades för 5 år sedan ungefär, va? 2010 har jag varit med.
Ja, vi träffades 2007 första. Ja, 2007 och jag började spela 2005. Men då hade jag ju Karin då som idol, som den här, om en spelare som, ja men jag trodde aldrig jag skulle få spela med henne. Och när jag började spela beachvolley då, när jag var 16, så var det bara att, ja men jag får träna och så, jag vill till OS, men hur ska jag komma till OS? Det är ju så långt bort. Och just då så fanns det inga riktlinjer att, ja men om du tar den här vägen så kommer du komma till OS. Det var inte så strukturerat som det kan vara i andra sporter.
Just det. Den är ju ganska ung sport på många sätt ändå.
Ja. Och men 2013 då när vi började spela, eller rättare sagt när vi började spela, Karin hon ringde mig från Skype från Brasilien och frågade chans på mig. Och det är verkligen som, ja, men som en tvååring eller treåring på julafton och få sin önska uppfylld. Alltså jag var så glad, men jag var ändå kylig i samtalet.
Hur klarar det?
Ja, jag klarar det. Så här,
Skype är svårt också, för då har man bilden liksom.
Ja, nej, men då, nej, vi hade ingen bild faktiskt, utan det var bara Skype, samtal. Ja, ja. Och då så frågade hon bara, ja men jag vet att du vill mot OS och så vidare och satsa. Och, ja men vill du spela med mig?
Du bara...
Ja, jag vill gärna spela med dig. Och sen så blev det ganska kort att, ja men då hörs vi. För jag kunde inte hålla mig. Nej. Jag var tvungen att jubla sen efteråt. Så att vi la på ganska fort. Och sen bara står i vardagsrummet och bara kör vi segerdans.
Jättelycklig då förstås. Men också häftigt, ja, att hitta liksom din väg. Att den föll in. Men då måste hon har ju förstått att du hade velat spela med henne då.
Ja. Och det... Nej, det är en dröm som är på väg att uppfyllas helt enkelt. Så nu har vi ju då...
OS-guld, alltså jag menar, Sverige har väl med vetligen inte haft ett damlag med på OS innan. Det har varit herrelag med 3 gånger, men ingen damlag.
Nej, det stämmer.
Nej, det är en skön målsättning.
Ja, det är det. Det är ju bara det som är stort ifall om vi skulle komma med OS.
Mm.
Men sen när vi väl är där, ja, men då ska vi ju fightas för en medalj. Det är ju, för oss är det ju självklart, och speciellt efter allt slit och hårt arbete som vi har lagt ner. Många tänker ju att det är det här glamorösa livet.
Utslivet, ja, det är surfliv.
Man, ja. Ja. Man bara strösar runt på stränder och man springer lite i sanden och hoppar lite sådär. Men det är svårare än så, det är tuffare. Så att målet är ju absolut att ta en pallplats på OS i Rio nästa år. Men nu är det ju denna säsongen som är viktig liksom. Och det är ju en turnering efter turnering.
Mm. Och där började alltså den här World Tour som är den stora liksom, man kan kalla det för världscup eller världsturnering, så börjar Kina, men där är ni inte med, och det är lite taktik hur mycket man ställer upp på, så du här innan, hur kan du berätta hur ni tänker det?
Där tänkte vi faktiskt från början att vi ska för det är första stoppet på världsturen, och sen nästa kommer i maj, i mitten av maj. Så det är ganska långt hopp däremellan. Så att då sa våran tränare, som är vår brasilianska tränare, som sa då att vi kör ett träningsläge till. Så att nu har vi varit hemma sen i lördags. Så det blir ju ungefär 5 dagar vi är hemma i Sverige. Och så nu på lördag så åker vi till Turkiet på 3 veckors träningsläger. Så att vi kommer ha en väldigt bra... Vi har väldigt bra förutsättningar att kunna göra bra resultat. Och att vi inte åker till Kina, det är för mig personligen, tycker jag att det är ett bra beslut att vi inte åker dit. För att det blir ändå en omställning. Det är ju kroppen som måste ställas om till deras tidszon. Plus att vi har precis varit i Brasilien, där är det ungefär 5 timmar mellan Sverige och Brasilien. Och sen om vi skulle bara vara hemma i 5 dagar.
Och så till andra sidan.
Ja, det är tufft för kroppen. Tidsomställningar också. Så att det är ett bra beslut. Och jag ser fram emot ytterligare 3 veckor. Även om det kanske många tycker att oj, ska du åka iväg igen på träningsläger.
Men det är ju det du gör. Det är ju ditt jobb.
Precis.
Men du, jag tänker alltså i sanden, det vet ju vi alla som någon gång har liksom försökt oss på det där lite så här som man gör på semester någon gång när man inte vill ligga stilla. Så känns det ju, alltså, men det är ju väldigt tungt.
Det är nästan så kvicksand.
Ja, men det är nästan så kvicksand.
Ja.
Det har jag undrat lite grann, för vi måste ha en enorm explosivitet för att kunna orka hålla lättheten i liksom i alla de här hoppen och att inte bli, eller blir man skittung, blir ni också trötta och tunga benen?
Absolut. Mm. Alltså speciellt när man har gjort ett tungt benpass.
Mm. Det förstår jag. Det förstår jag. Då sitter det ju kvar.
Ja. Men ändå, det är ju det som är så härligt, att Även om du är trött i musklerna, så har du ändå kraften att kunna stampa ifrån. Men sen tror jag att det handlar mycket om, ju mer du går i sanden, ju mer du hoppar i sanden, ju mer använder du de musklerna som behövs just för att hoppa. För många, den reaktionen får jag också, att oh, men gud vad jobbigt att du orkar hoppa så många gånger. Men jag har ju gjort det här nu i 10 år, så det krävs ju, det går ju inte efter en gång, utan det blir ju att man får köra lite gånger.
Vad i benmuskulaturen tar det mest? Eller vad är det liksom?
Framsida lår.
Framsida lår.
Mm. Ja, och så, ja, framsida lår skulle jag säga. Och sen vader kanske.
Mm. Det är liksom sträcker ut givetvis.
Ja, ja. Det är det.
Så där är ni starka men explosiva liksom. Mm. Och en uthållighetsstyrka också då, kan jag tänka mig. Ja. Eftersom det är många.
Så att vi har haft väldigt mycket fokus runt benen och bålen.
Mm.
Det är väldigt viktigt. Så att, för man slänger ju sig och man vrider ju kroppen på så sjuka vinklar. Ja. Så bålen är ju jätteviktig. Men sen benen då, den måste ju orka ta emot bollar, och att man ska vara djupt ner i sanden. Man ska ju helst vara, nästan sitta på en stol tänkte jag säga, men...
Ja, men det är så djupt. Ja. Alltså det är som ett benböj liksom, initialt innan man ska skjuta upp.
Ja. Ja.
Det vet ju alla då som har gått på gymmet att det är jobbigt att göra på bara platt golv med skor på. Liksom.
Ja, precis.
Ja. Men sanden då, vilka relationer har du till sanden? Hur mycket sand har du i hårbotten när du kommer hem på kvällarna?
Jag har det fortfarande.
Du har det fortfarande med dig. Så du har lite brasiliansk sand som du kan dippa ut här på sportbladet. Ja, det är perfekt.
Nej, men det är svårt att få bort sanden ibland, jag kan jag säga. Och ja, man åker ju, det finns ju olika, vad ska man säga, sandsorter.
Absolut.
Och det finns ju allt från kvicksand och till...
Ni kör inte på kvicksand, va?
Nej, alltså när vi var i Mexiko förra året.
Då är det tungt att hoppa.
Ja, det var, då kände jag mig som en nybörjare, kan jag säga. Jag kom ingen vart. Jag kom
fast ingen vart.
Liksom. Ja, jag hoppa, men jag kom ingenstans. Men då var vi väldigt glada att vi var långa. Mm. För att de korta spelarna hade ju samma problem. Eller alla har ju samma problem. Så att de försökte ju hoppa. Och vi försökte ju hoppa. Men vi kom ju ändå längre, för vi har ju längden. Så att det gynnade ju oss. Ja. På något konstigt sätt.
Men där var det nästan kvicksand.
Ja, jo, men den var väldigt... både tung och... Ja, men man fick inget... Alltså ju hårdare... vad ska man säga, hårdare underlag, desto bättre får du ju att kunna hoppa upp. Det kan man ju se på inomhusvolleybollen.
Ja, det har du en annan lite under.
Ja, så då kan du ju verkligen bara skjutas upp. Men jag skulle nog säga mitt emellan. Lite mer åt det hårda hållet, skulle jag säga, sandmässigt.
Vi pratar om det här tuffa sanden och att röra sig på den, och du har kommit tillbaka efter 2 diskbråck 2008 och 2012.
Precis.
Det låter ju som en utmaning. Hur har den vägen varit?
Ja, 2008 där, så den var väldigt tuff. För då hade jag precis, vi skulle köra en satsning, jag och en partner, och det var faktiskt mot OS 2012. Och vi hade potentialen att vi skulle kunna det med rätt träning och så vidare. Men så fick jag ju det här diskbråcket. Det var under en turnering i Uppsala faktiskt. Men så att det tog mig ett och ett halvt år faktiskt. Innan jag kom tillbaka helt och hållet. Så hösten 2009 kom jag tillbaka. Och då var det mycket rehab. Mycket rehab. Men sen då så fick jag ju ett återfall där våren 2012.
samma
diskar, fast det var en lägre ner, så det var L4 och L5. Och ja, man kan väl säga att det har varit en mental resa framförallt, fram tills Karin då frågade mig. För det är inte lätt att ha haft en skada och få ett återfall och komma tillbaka och ha en rädsla inom sig att det kan hända igen. För det sa läkarna att om du fortsätter med beachvolley så kommer det här hända igen. Och då har det varit väldigt fokus runt rehaben. Och den gör jag ju fortfarande. Det är ju därför det blir väldigt mycket fokus runt bålen.
Just det.
Så att jag stärker den. Ja.
Hur illa var det då sista gången när du hade diskbråcket? Vad kunde du göra då?
Nej, när jag åkte till Brasilien där, så till Karin 2013, så kunde jag ju knappt hoppa. Så att det var ju lite så här panik där inför säsongen. Men det gick bra. Det gick framåt hela tiden.
Nu känner du inget? Peppa,
nej, peppa. Nu är jag helt frisk. Peppa. Inga skador. Men det är ju för att vi tar ju hand om våra kroppar nu på ett... Jag har blivit mycket mer noggrann. Och speciellt nu efter... Jag var noggrann ändå efter 2008. Men jag var ändå, som folk säger, ung och dum. Man tänker att nej, men det är ingen fara. Men nu på senare, de sista 2 åren, så... har det varit väldigt viktigt att jag måste sköta det. Annars kan det gå illa.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Alla som har sett beachvolleyboll, framförallt kanske från OS då, det blir väldigt stort liksom, era tecken bakom ryggen då. Om inte minst så filmar ju gärna att man är inne på TV och i bilder och så.
Precis, där blir det ju, jag vet inte om de fokuserar på fingrarna eller på rumpan.
Nej, det har jag också funderat på. Vad tror du då?
Ja, alltså jag är splittrad där. Alltså, ja. Den här... Det har varit väldigt mycket fokus runt våra, alltså tjejernas klädsel. Men om vi tar tecknarna först.
Vi kan börja med tecknen, så kan vi ta, för det där finns, det är bra, du tar upp det själv. Men, ja. För det där är ju lite svårt att
få. Om jag vill göra några saker där.
Ja,
liksom.
Precis, du har chansen.
Ja, men precis. Nej, men vi har ju 2 tecken. Kan man säga. Och sen så kan man hitta på egna. Att man lägger till då ett lillfinger eller ett ringfinger eller vad det nu. Det kan vara en tumme. Ja, men sinsemellan. Ja, men taktik, om man ska finta där då, eller om man ska göra något annat.
Och den vänstra handen då visar för motståndarnas vänstra spelare. Precis. Och den högra för den högra spelaren. Väldigt precis. Pedagogiskt.
När man tittar rakt på dem.
Ja, just det.
Så att då kan man, första alternativet är att man bara visar långfingret. Och då betyder det att jag som blockare kommer blocka parallellt. Och det betyder att jag kommer blocka framför spelaren rakt bak. Så det blir att jag tar den ytan som är bakom mig om jag står vid nätet. Och min partner då, Karin, hon tar den diagonala delen. Det blir så.
Ja, precis, det är lättare att förstå när man står på banan.
Ja.
Men och sen så finns det ju liksom två
tecken. Ja, precis, då är det ju 2 tecken. Jag menar 2 fingrar.
Segertecknet.
Ja, det kan man också säga. Pekfingret och långfingret, och då är det att blockaren blockar diagonalt. Och då när jag gör det, då springer försvararen eller Karin då på parallellen för att ta den bollen.
Den raka bollen som kan komma där. Så det är ju inte så svårt egentligen. Här sitter vi och funderar på vad det är. Men så finns det de där hemliga tecknena då, som bara du och Karin i det här fallet vet då.
Precis.
Och då avslöjar man inte.
Nej, alltså det är väl ingen som kommer på det. För att det blir ju att motståndarna ser ju inte det ändå. Men det kan vara allt från att jag visar exempel lillfingret. Och då kan det vara att jag fintar. Att jag står på diagonalen. Och visar tydligt att jag kommer ta din diagonal. Men så slänger jag bara över händerna på den parallella delen.
Men hur mycket följer man det här då väldigt noga? Är det viktigt med tecknarna till varandra? För det är ett sätt att kommunicera.
Ja, det är jätteviktigt. Mm. För under bollen eller under rallyt så är det är svårare att kommunicera.
Mm.
Men man hinner ändå säga några enstaka ord.
Mm.
Och jag och Karin, vi har funnit nu att vi kan säga byt. Exempel ifall om jag blockar parallellt. Och det har vi sagt, för att man visar alltid tecknet innan den andra personen går och servar. Så att man vet vad den andra personen ska göra. Men i bollen kan man ju se att men Nina, hon har större, exempel Karin nu då, att hon har större chans, eller att jag har större chans då att ta diagonalen istället för den parallella delen. Så då kan hon skrika byt. Mm. Och då uppfattar jag det väldigt fort och byter att jag tar diagonalen istället.
Så det är lite, då hinner man ändå med någon form av kommunikation också, som inte bara är fingrar.
Nej. Sen är det ju väldigt kort från att bollen avslutas till att man ska gå och serva. Mm. Det är 12 sekunder. Mm. Tror det är 8 kanske de har till och med minskat
det. Ja, så att det ska hålla upp tempot emellan.
Mm. Ja, precis. Så att, taktik är väldigt viktigt. Där.
Och då är vi ju där. Jag har de här fingrarna som jag har sett, och det är ofta bilder från mästerskap, så kommer ofta man ser de bilderna så när någon står och visar.
Mm.
Men du är inte säker på om det är för visa taktiken eller för om det är för visa tjejernas rumpor då. Långa, snygga tjejer ofta.
Ja, men det tycker jag överhuvudtaget idrottare.
Mm.
Men det har nog mer med att idrottare tar hand om sig själva. De tar hand om sin kropp. Och det gör att man ser attraktiv ut. Eller att man har den auran. Man utstrålar det.
Både självförtroende med liksom stark core stabilitet. Men också muskler. Liksom.
Ja, precis. Ja. Men det har ju varit sådana diskussioner. Eller det är ju fortfarande så. Ifall om jag träffar upp personer som jag inte har träffat innan. Och jag berättar att om jag är beachvolleyspelare, då kommer den första frågan: ja, okej, okay, så ni har jättesmå bikinis. Mm. Och det finns ju regler för det. Och de reglerna, jag har inte sett dem på länge nu, men det har ju varit en regel att det får vara max 10 cm. Precis. På sidorna.
Låter lite.
Ja. Men saken är den här.
Men de ändrar väl det?
Precis,
2012 är någonting som internationella volleybollförbundet ändrade till att det är möjligt för kvinnor att ha shorts.
Precis. Ja. Men jag kan ju säga så här, jag har inte sett en enda person som har haft shorts på världstouren.
Och du har inte själv?
Nej. För att jag tycker det är mer bekvämt att ha bikinitrosor.
Mm.
Och för mig tycker jag det är helt normalt. Alltså det är ju våran klädsel. Och där det blir väldigt varmt, det blir väldigt fluffigt att spela i stora kläder. Så att Jag gillar bikini-stuket.
Sen kan man ju ha i sig olika bikinisorter. Man kan ha mer liksom boxervarianten eller ha liksom, det kan man ju välja då.
Precis.
Vad kör ni då? Kör ni jättesmått eller mer?
Nej, liksom? om man skulle jämföra, man blir ju ganska, eller man blir väldigt skadad när man är i Brasilien. Mm. För att de har ju såna små bikinitrosor. Så det blir nästan, alltså man visar ju nästan hela rumpan.
Ja, det är inte mycket. Nej,
nej, det är inte mycket man skyddar där. Men vi och Sverige har ju, nu har ju modet kommit att det blir lite mindre här i Sverige också. Men jag skulle säga att vi har nog mitt emellan. Alltså normal storlek. Fast här i Sverige kanske man skulle säga att oj vad små de är.
Ja.
Fast jag själv tycker inte det. Jag tycker att de är perfekta. Mm.
Men inte viktigt är att liksom viktigt då att de sitter väldigt liksom
tight.
Sitter tight så att man
att de inte ramlar av.
Ja, det är ju en
fördel. Nej, det har det inte. Det har hänt på träningen har det gjort. Inte att de har ramlat av såklart, men att jag måste dra upp dem hela tiden. Men då är det ju att det då är det ju kvaliteten. Ja.
För jag kan tänka mig sådana som har sådana som de knyter, de har jag också sett. Det kan jag bara känna, det känns ju lite, får det vara en bra dubbelknut där alltså.
Nej, vi kör inga sådana, vi kör inga sådana risky business.
Men det är ju lite grann som simning till exempel, alltså att man med just det här, eller som jag pratade med John Arletel och gymnast, att även en gymnastikdräkt som också är liten, att den är väldigt tight så att, så att du känner dig bekväm, för jag menar, du ändå ska du nog stå i den här djupa positionen, så vill man ju inte liksom att det är för mycket tyg där som fladdrar, va? Kan jag tänka mig.
Nej, men det stämmer.
Men tänker du på det någon gång under matcherna att alltså, oj, eller det borde vara konstigt om man skulle behöva tänka på det under matcherna. Jag skulle
tycka. Alltså vi brukar ta och sy upp våra bikinis i Brasilien. Och i och med det att vi gör det så testar vi ju bikinitrosorna alltså när vi tränar. Så att det blir ju inte att vi har helt nya när vi börjar nu säsongen i Prag exempel. Då har vi inte helt nya bikinitros som vi aldrig har tränat i, utan vi har ju några som vi vet att om vi känner oss bekväma i. För det är ju jätteviktigt att man ska känna sig bekväm. För annars börjar man ju, som du säger, att man börjar tänka, man tar fokuset från något helt annat. Då blir det på bikinitros istället för att surva liksom.
Ja, och det känns ju att då riskerar man att missa OS om man lägger fokus där. Generellt, hur ser du på just det här ändå exponeringen som blir, för det blir det ju naturligt. Känner du att den har varit besvärande på något sätt, eller är det bara en del av eran sport?
Nej, jag ser det bara som en naturlig grej. Jag ser det absolut inte som en inget som jag fokuserar på. Det som jag kom att tänka på, det var ju att när de kom in med det här med att det var max 10 cm, så har ju herrarna, de har ju sina shorts, och de skulle ha 10 cm ovanför knät. Det var deras regel, eller vad man ska säga. Och de gjorde ju mer uppror än vad tjejerna gjorde med bikinitrosorna.
För det var för långa byxor?
Nej, de var för korta.
De var för korta?
Ja.
Jaha.
De ville ju ha mer surfarshorts.
Ja, det är klart. Så
det blev ju mer fokus alltså från tjejerna. Att det var mer att det var 10 cm där, att det blev till killarnas sida istället. Att det var killarna som, och det var ju mest spelarna som sa till att det här kan vi inte spela i. Så att tjejerna generellt, det är som ett vanligt jobb alltså med klädseln.
Däremot kan jag tänka mig för kvinnor som finns i andra länder än Sverige och USA och sådär. Jag menar som där det inte är lika acceptabelt och respektabelt att gå avklädd liksom. Att det kanske inte är en sport för dem, men det begränsar på ett sätt, men det kanske finns andra, det finns ju andra sporter som gör det också.
Ja, vi har inte, världsstoren har inga sådana platser. Och det kan vara en av anledningarna.
Han åker inte till Iran eller sådär och spelar beachvolleyboll.
Nej. Det är vi inte. Nej. Det finns ingen, jag vet inte om de har väl säkert, jag vet inte om de har någon tour. Jag har faktiskt ingen aning.
Nej. Det vet inte jag heller, men jag kan tänka mig att just att man inte har det av flera anledningar.
Men precis. Till exempel.
Och sen kanske vi i Sverige har en annan relation till det. Jag menar, i Brasilien är ju det strandkläder som du går i mycket för att det är varmt. Men här i kalla Sverige så är det klart att man har en annan relation till den formen av klädsel. Men friidrottare är ganska bara de också.
Ja, nej, men de har ju lite liknande hotpants, tänkte jag säga, men de har väl lite längre ner.
Ja, typ, men de kan också ha rätt korta.
Jag tycker det är jag lägger inget fokus på det för fem öre.
Nej, men du får höra det.
Jag får höra det väldigt mycket. Och jag tycker att det blir ett, folk fokuserar för mycket på klädseln istället för på sporten.
Men du började då i Huxbo i alla fall när den hallen fanns. Var det där du fastnade för beachvolleybollen?
Ja, det var faktiskt min idrottslärare. När jag gick i nian så fick vi en ny idrottslärare och hon körde beachvolley. Så hon sa till oss att vi ska testa beachvolley. Och jag har aldrig kört inomhusvolleyboll eller om beach överhuvudtaget. Så att när jag kom in i hallen, att öppna den här dörren, alltså jag känner fortfarande den här doften av svett, av instängdhet. Alltså man tänker att det är väldigt varmt, och det är ju, man tänker att det är exotiskt och så vidare, men det är mycket svett som är där inne, för det är ju väldigt instängt och sanden är ju uppvärmd. Och men när jag kom in där och så bara såg sanden och banorna, för då var det bara, det var inte så många banor, det var nog bara 6 banor, nej 7 kanske, och jag kommer inte ihåg. Ja. Och när jag bara gick ner för det var en balkong, och så gick man ner för trappan barfota och sen bara satte ner sina fötter i sanden. Det var, här hör jag hemma.
Du kände det så direkt?
Ja, det var, den är svår att beskriva, den här känslan, men det var, nej men här hör jag hemma, det här är mitt liv. Nu har jag staplat upp hur vart jag ska vara resten av de resterande åren i alla fall.
Vad häftigt att på ett sånt ögonblick liksom, för ja. Det verkar ändå som att det finns kvar, det ögonblicket hos dig.
Ja, det gör det. Och passionen, det är ju det som
driver. Det försvann inte när du började spela eller, utan det byggdes på då, för då hade du inte ens testat nästan.
Nej, det hade inte jag ens testat. Och sen då när min idrottslärare bara, ja men nu ska vi bolla ihop. Så då var allting var, det var, ja, bollarna stack ju höger och vänster såklart, men det var bara, det här vill jag göra.
Så men då, hade du gjort mycket volleyboll innan då? Vanlig volleyboll?
Nej, ingenting.
Inget, för det är ju, ja.
Det är vanligare att en volleybollspelare går till beachen än att det går tvärtom. Mm. Så man börjar med inomhus volleyboll. Mm.
Men det hade du inte gjort?
Nej.
Nej, det var lite konstigt.
Ja.
För det är ändå, det kommer jag ihåg, att volleybollen var från gymnastiken en av de sporterna som jag inte gillade riktigt. Ja. För att jag hade svårt att hitta liksom vad man skulle träffa.
Ja men precis. Folk
jag gjorde ont liksom. Jag var ju handbollsspelare, handboll, ja. Basket och löpning och allt. Men det är liksom...
Ofta, de flesta tar bollen fel när de tar ett baggerslag som man säger.
Det är det jag har gjort då.
Ja.
Det är gymnastiktimmar ja. Som har... Ja. Men du hittade rätt där. För du
ja, har, precis. Det var ju min idrottslärare som hjälpte mig där då. Men det blir oftast lättare ifall om en lärare kan någonting om sporten. Mm. Hur man ska... Alltså grundläggande saker bara. Mm. Inte high tech, men...
Nej, men så här slår det.
Ja. Ja.
När du kom då var du alltså i... Gick i nian.
Ja, precis. Då var jag 16.
Ja. Du har... Har en bakgrund där inom skolan som där du har varit utsatt för mobbing. Mm. Hur var det på grundskolan eller?
Det har faktiskt pågått fram till när jag gick ut gymnasiet. Så från dagis faktiskt till nu då, eller till nu säger jag, så skulle vara 19 år. från dagis till 19 år så har det varit mobbing. Och då har det varit allt från att folk har snackat, sagt saker till mig. Allt från långstång till giraff, för jag var väldigt, väldigt smal. Mm. Jag var lång och smal, och sen hade jag glasögon självklart. Det är verkligen alla de här... vad heter det, begreppen eller kännetecknena kan man säga för att bli mobbad. Vilket jag... Ja men barn är så elaka. De är så elaka. Men det här kommer jag inte ihåg. Men på dagis, det var min syster som berättade. Hon sa ju det, att jag kom ju hem en dag. Och jag var ju jätteledsen, jag grät ju. Och då hade någon tjej retat för mina kläder. Och det var ju då allting började. Så att jag har haft en väldigt tuff uppväxt. Och jag har aldrig velat vara i skolan. Jag bytte skola från Kungsbacka till en skola då som var i själva Göteborg. Och detta var på grund av mobbingen. Jag klarade inte av det. Det var tufft.
Hur... retad, blev du också utesluten i grupper och hade inga kompisar och sånt där eller?
Jag hade ingen. Jag var alltid ensam. Mm. Och det var alltid att jag kommer ihåg idrotts, det kommer såna här flashbacks ibland. Men det var exempel på idrottslektionen. Då skulle vi göra en, man skulle, ja men typ placera på varandra, eller lägga på varandra så att det blev en stor hög. Och så skulle det vara en person som skulle försöka dra ut personerna ur den här högen. Och då var det en tjej som, hon drog av mig byxorna. Och alla började skratta.
Men gud vad elakt.
Ja, så att jag, usch alltså. Och jag är så glad att den perioden är förbi. Men sen så fortsatte det ju under gymnasiet.
Ja, för någonstans, ibland brukar det ändå bli en förändring när man lämnar grundskolan.
Och att man blir
äldre. Och de andra kanske växer ikapp lite.
Precis. Men där var jag ju ändå, jag har ju alltid varit minst 10 cm längre än alla. Så det har ju alltid varit, på korten har det varit att jag har varit lika lång som lärarna. Men när jag flyttade, eller när jag kom till gymnasiet, så var det fortfarande att, ja men jag blev utfrusen. De pratade inte med mig och mycket ensam. Och det var då jag, och det var i samma veva då, att beachvolley kom.
Hittade du den? Vad öppnade den för värld för dig då, när du hade de bekymren vid sidan av?
Att alla andra kan slänga sig i väggen. Det var den första känslan jag hade. Men jag var fortfarande skadad i själen, i mitt självförtroende. För att när jag kom till beachvolleyn, då öppnade alla andra som var i hallen, de såg ju den här potentialen. Att shit, här har vi en ung tjej som har räckvidd, eller som är lång, som har någorlunda bollkoll. Hon kan bli någonting. Och då blev det nästan åt andra hållet, att alla drog och slet i mig i beachhallen, för att de ville att jag skulle bli så bra som möjligt, så fort som möjligt. Så att jag blev väldigt tärd. Jag visste inte vem jag var.
Ja, precis. Är jag den lovande beachvolleyballtjejen, eller är jag den utrustad liksom, som inte är något värt i skolan?
Precis.
Ja, det blir ju en konflikt liksom, mellan de yttre förutsättningarna.
Precis. Så att det blev ju, det var ju många gånger som jag skippade skolan. Och
skolkade.
Ja, skolkade. Ja. Det, så fort vi hade en håltimme på gymnasiet, ja men då stack jag till energihallen, eller till beachhallen då.
Ja, så skolka för att hänga där istället.
För det var ju där jag kände att om jag kan vara där, folk gillar mig där. Folk vill prata med mig. Folk vill umgås med mig. Men sen efter gymnasiet så då kom ju jobbyrket. Jag började jobba lite som säljare. Och då, livet förändras ju. Alltså efter skolan. Men det är en period jag inte vill gå tillbaka till.
Du, hur ser du på de som var elaka mot dig liksom, nu i efterhand? Har den synen förändrats liksom, eller är du fortfarande arg?
Nej, alltså, för jag tror det senaste året så har jag växt som person med mil. Och i och med det, så innan det då, eller för ett år sedan, då kände jag, för det var väldigt många som snackade skit, det är många som tyvärr snackar skit i dagsläget också.
Snackar skit om vad? Att du gör den satsningen eller att du är lång?
Ja, att jag ska misslyckas och i de banorna. Och för ett år sedan så brydde jag mig väldigt mycket om vad andra tyckte. Och bland annat då de som har mobbat mig. Att, ja men lite den här revanschen, att jag ska visa er. Jag ska visa er vem jag är och vad hur det, ja men att jag har blivit stark och så vidare. Men under det här året så har jag insett mer och mer att om det handlar ju inte om dem. Utan det handlar ju om mig själv. Att jag ska känna mig trygg i mig själv. Så att jag har hittat mig själv. Jag har blivit starkare och jag känner det. Både när jag pratar med mamma eller med min syster eller med Karin. Hon umgås jag ju med 24 timmar om dygnet. Så att hon har ju märkt det också. Men att inte bryr sig om vad andra tycker längre. Alltså det är en så skön känsla. Det är som att en sten bara har bara försvunnit. Så att även om folk säger att om jag hör att jag hoppas att Nina misslyckas eller att hon får en skada.
Hör du det fortfarande?
Ja, det gör.
Att du ska misslyckas och få skada liksom.
Ja. Det är några som jag hör det ibland av. Eller inte jag personligen, de säger det inte till mig, utan det kommer ju från person till person. Och sen så blir jag så här att, men varför ska man säga det till mig? Det är ju onödig information. Men just nu så blir jag ju bara, jag struntar, jag bara rycker på axlarna och bara, ja, de får tycka vad de vill. Men jag ska mot OS och jag ska det med Karin, och det är helhjärtat det här.
Om man vänder på det, som du säger att du ändå har släppt den här känslan att jag ska visa dem, men lite av den drivkraften kanske också kan vara ett bränsle för att nå hela vägen fram. Kan du nyttja den som en, är du med på vad jag menar?
Ja.
Man måste brinna lite inombords tror jag, för att liksom, det gör de flesta som har gått så långt.
Ja, men det gör jag ju absolut. Alltså en del av mig är ju fortfarande den här drivkraften. Men den största drivkraften är ju att jag har den här viljan, att jag har vinnarskallen. Och att jag, om jag har funnit någonting som, ja men en stor kärlek till sporten. Och en passion som jag, ja men jag har samma passion nu som jag hade för 11 år sedan. Det självklart är det en drivkraft. Men den är inte lika stor som det var för ett år sedan.
Nu pratar om din passion, så ser man också att den där, det räcker liksom, nu kommer det.
Ja, jag bara drömmer mig bort
till någon härlig beach någonstans, en bra bana och liksom en bra match eller en bra träning. Finns det har du funderat över det? För det finns ju barn hela tiden som blir mobbade tyvärr i skolan och utsatta och sätter men för resten av livet. Alltså var det det här just bara som du säger liksom, utseendet, att du var lång liksom?
Jo, men det var mycket utseendet och att jag var en skugga, att jag bara var där, att jag inte sa någonting. Men jag vågar ju inte säga någonting. Så fort jag sa någonting, ja men då fick jag ju ett hugg tillbaka. Jag gick i fyran och då var det att det var i skolan i Kungsbacka fortfarande. De skulle göra en ny jag vet inte vad jag ska säga, alltså en ny, de skulle omorganisera så att de skulle ha 3 klasser i ett klassrum. Så det skulle vara 3:an, 4:an och 5:an. Och då gick jag i 4:an. Jag kommer ihåg så starkt. Jag sitter i klassrummet och vi var nog kanske 50 pers, kanske lite mer. Och vi hade en lärare. Och den här läraren, vi hade matte. Och så, ja men läraren, hon gick runt och hjälpte till. Och så var det någon gång att jag visste inte vad jag skulle göra på en uppgift. Så räckte jag upp handen som vanligt. Och så frågade jag liksom, kan jag få hjälp? Och så säger hon bara, nej, jag måste fokusera på 3:orna. Du får fråga 5:e-klassarna. Och då så satt jag där och så drog jag ner handen. Och så tänkte jag bara att, nej, jag vågar inte det. Jag vågar inte fråga en 5:e-klassare, för det är ju de som mobbar mig. Varför ska jag göra det? Så att jag satt ju där och det. Och tyvärr då, i och med det här med mobbingen, just den perioden, gjorde att jag var tvungen att gå om en klass när jag bytte skola. Så att jag skulle ju vara i 4:an på den nya skolan. Men de märkte på tester att jag har inte de kunskaperna. Så att jag gick ner till 3:an istället. Så att det blev också tufft att gå med 1 år yngre.
Ja, det är tufft i sig.
Ja.
Så jag menar det. Det spär ju inte på självförtroendet.
Nej, direkt. Det gör det inte. Nej. Och speciellt också när man blir, alltså i den åldern, då är man väldigt känslig. Alltså allt upp till gymnasiet. Men nu har det ju kommit, det är ju så sjukt, det här nya, eller vad ska jag säga, jag sätter det i citattecken, men nätmobbing som jag läser om. Och jag blir så ledsen i själen. För nu har det gått till en ny nivå. en ny nivå som jag inte var uppvuxen med, utan
ja, för då var det folk
var det
nära.
Fysiskt. Ja, ja. Ja, det var bara fysiskt,
det var bara folk. Det fanns handgripligen nära dig, och du visste vem som avsände.
Precis, och man kunde undvika dem. Mm. Men bakom en dataskärm, du kan inte göra det. Du kan inte styra över en person som har skrivit en elak kommentar. Mm. Och där just nu som jag fortfarande inte är, jag är ändå ute i sociala medier, men jag är inte den personen som utsätter mig för, om det är exempel som de här olika docksåporna, om man säger så. Mm. Många deltagare av de här olika docksåporna har ju fått väldigt mycket nätmobbing. Mm. Och det är jag väldigt tacksam för att jag inte har fått. Men det är så hemskt.
Det väcker någonting i dig också, givetvis.
Ja, ja, det är det. Och jag får ju flashbacks för att jag får ju en känsla, det knyter sig i magen på mig att åh, vad jobbigt. Och speciellt de här tonåringarna. Alltså en vuxen människa, självklart det är inte tolerant överhuvudtaget, men en vuxen människa förhoppningsvis kan ändå behärska det på något sätt. De har ändå någon erfarenhet i livet. Men en yngre person, vad ska den vända sig till? Den har ju ingen erfarenhet av någonting. Den tar ju åt sig för det första allting. Nej, det är hemskt.
Det är inte helt ovanligt alltså inom idrottsvärlden. Jag vet att under damfotbolls-EM 2013 var det många tjejer i damlandslaget som fick starka näthat liksom mot sig under mästerskapet. Men där har du känt att där har du gått fri liksom, om man säger så. Det är inte så exponerat.
Än så länge, peppar tog det.
Om du liksom har möjligheten då liksom ändå, som du ibland har gjort på din blogg tror jag, när det handlar om mobbing, om vi har unga lyssnare som lyssnar på det här, eller föräldrar, vad gör man då om man liksom är mobbad, eller om man upptäcker, en förälder upptäcker, vad liksom, har du några...
Mina föräldrar upptäckte ju inte detta.
Nej.
Så de visste ju inte någonting om detta. Men det, jag skulle nog säga att det handlar om en öppen dialog och att man är öppna med varandra. Och att det är tufft att berätta för sin förälder. Jag kommer ihåg att när jag försökte berätta för mamma, då blir det ju den första reaktionen av en förälder blir ju att men då ska jag prata med läraren, jag ska prata med rektorn, jag ska prata med barnet. Det är liksom pang, pang, pang. Men ofta så är det kanske inte just det som barnet behöver. Jag vet att jag behövde inte det, utan jag behövde bara någon som lyssnade på mig. Som tröstade mig och som sa att egentligen så, jag tror inte någonting, alltså även ifall om någon hade, det spelar ingen roll vad den personen hade sagt till mig, utan för mig var det bara att jag ville ha någon som lyssnade på mig, som visade mig uppmärksamhet. Ja, alltså det är svårt, och ja, självklart är det är ju från person till person. Men jag tror, det behöver inte vara ofta alltså att man pratar med sin förälder. Alltså det kan ju vara sitt syskon. Jag pratade mycket med brorsan, med syrran. Men sen är det ju också det att sporten har ju hjälpt mig väldigt mycket. Och det är ju ofta, eller jag har hört när jag har sett många intervjuer med andra idrottare. Ja, men som exempel Carolina Klüft nu. Jag såg hennes, det var länge sedan, hennes
SVT-dokumentären.
Hon var ju också utsatt för mobbing. Och det är ju många som har, alltså väldigt många idrottare har blivit utsatta för det. Och haft idrotten som ett lyft. Och det har det varit i mitt fall också. Och jag säger inte att det är det som är svaret till alla ungdomar. Men det kan vara ett av dem.
Och att man kanske hittar sin nisch där man liksom, här är jag stark och här har jag min utandningshål. Liksom.
Precis. Och att livet baseras inte på högstadiet eller på skolan. Nej. Utan det är en period och den är tuff. Och det kommer alltid finnas en... det spelar nog inte roll, det spelar ingen roll ifall om det är om 10 år eller om det är om 20 år. Det kommer fortfarande vara en person som är populär. Och det är en som kommer tyvärr vara mobbad, tror jag. Jag hoppas bara att man hittar någon lösning till det. Och den här lösningen om att... Jag var ju med på det att... Ja men okej, om Nina är mobbad, då ska vi flytta henne till en ny skola. Det var det som rektorn sa till slut. Och så ska det inte vara. Alltså varför ska man flytta på en elev?
För rektorn. Ja,
precis. Varför ska man flytta på en elev? Och det kan ju vara tvärtom också. Att man skulle, parentes då, flytta mobbaren. Mm. Varför ska man göra det? Det är en ond cirkel det här.
Det där är ju svårt också att peka ut. Alltså är man utsatt själv så kanske det inte alltid heller man vill peka ut liksom personen eller personerna som är tuff mot den. Liksom. Mm. För det är ju också någon slags i gruppen att man är rädd för att göra det.
Ja, jo absolut. Men sen så tänkte jag på en annan sak att en av tjejerna som jag blev mobbad av, då gick jag i femman eller sexan tror jag. Då kom hon fram till mig. Vi var vänner ändå. Vi sa hej till varandra så där. Och sen så kom hon fram på skolrasten. Och så säger hon bara till mig: Nina, jag kommer inte vara vän med dig längre. Så tittade jag på henne och bara: aha, okej, varför inte det? Nej, mina föräldrar sa det. Jag bara: ursäkta? Och sen då så efter mycket om och men, alltså det här fick jag fick inte reda på det då, men jag fick reda på det typ 2-3 år senare. Men då hade hon hört när hennes föräldrar, för jag är född och uppvuxen här i Sverige, men mina föräldrar är från Polen. Och då hade de suttit vid matbordet och diskuterat om polacker, att de inte är, man ska inte lita på dem, att de är, ursäkta ordet, de är svin och så vidare. Så att då hade ju den här tjejen då tagit till sig det. Och så tänkte jag, men om mina föräldrar tycker så, då ska jag också tycka så. Och det blir ju så, föräldrar, de visar ju ett, de är ju en förebild för barnen. Så jag tror att det är också en viktig grej för föräldrarna, att de får vara försiktiga vad de säger.
Det är lätt att det blir fasta.
För barn, de tar upp allting. Man tror inte att de gör det, men de, vi tar upp det.
Så är det nog, att man, det är lätt att slänga ur sig saker som fastnar och blir till sanning. Och ironin som man kanske har ibland, vi ska inte koppla till det här särskilda fallet, men som vuxen kan man ju vara lite ironisk ibland. Precis. Det är inte att det förstår ju barn inte tidigt, för efter de 12-13 år sedan man väl. Så att, men du, ditt polska påbrå då, vad har det betytt för dig? Bland annat har vi pratat om ditt namn innan.
Ja,
nu får du berätta, vad hette du från början?
Zaswavski.
Ja.
Det är mycket ljud i Polen. Nej, men det har... jag ser det bara positivt. När jag är i Polen, jag har all min släkt är därifrån. När jag är i Polen så... jag känner mig som hemma. Det är härligt att komma dit. Nu får jag en massa flashbilder.
Det
blir lite tyst här.
Ja, det är lugnt, de poppar upp där. Ja. Var i Polen bor släkterna?
De är utspridda.
Ja.
Men Krakow, Warszawa.
Krakow är en fantastisk stad.
Ja, det är det. Om man inte har varit här så måste man åka dit. Det är otroligt vackert. Då hade jag ett annat efternamn där då. Men nu har jag ju Gravende då. Och det var ju, där blev ju också en mobbingfaktor.
När ni bytte namn?
Ja, innan vi bytte namn. För då blev det att man blev ju mobbad för det.
Hur gammal var du när ni bytte då?
Oj, det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Du är 27 nu.
Ja. Jag kommer inte ihåg detta. Men det var någonstans... kan vara dagis säkert. Men det roliga är ju att folk har ju fortfarande svårt att uttala mitt efternamn. Men nu, det är ju så vanligt nu.
Ja.
Alltså, det här är ju kanske roligt, men jag blev ju mobbad för det här efternamnet som jag har nu också. Så att det blev ju Nina Gravide istället för Gravender. Och återigen, jag var jättesmal. Så att jag, alltså inte... Alltså, det stämde inte ihop. Nej. Liksom. Varför skulle jag vara gravid? Alltså, det är så sjukt. Och barn kan hitta på. Mm. Och de kan slänga ur sig.
Jag tänker i dagens tid, som du också varit inne på lite grann, just när det gäller liksom kosthållning och sånt där. Mm. Så sockerberoende, så har jag sett att du har plockat dem. Mm. Så finns det också en risk att man, alltså, eller att man lever i en värld där man är väldigt påverkningsbar liksom, mm. utav ideal och så här ska man se ut. Mm. Och det är blockosoper hit och mm. den ena ska gå ner i vikt och den andra mm. ska ha mycket sex och mm. den tredje ska ha varit mästare i någonting mm. liksom. Ja. Det finns ju alla parametrar där. Mm. Hur kommer det sig att du, det här intresset för kost och liksom att ändå försöka informera dem som följer dig, var kommer det ifrån?
Ja du, jag har nog alltid, jag har inte haft någon förebild inom hälsa, utan jag har bara varit intresserad av hur min kropp reagerar på maten och hur jag mår av den. Och det har jag ju märkt nu, att jag mår ju mycket bättre nu än vad jag gjorde för ett år sedan. Och innan det.
Vad har du börjat äta då? Massa ananas.
Ja men precis, massa annan vattenmelon.
Ja, vattenmelon och ananas.
Nej, frukten i Brasilien. Ja, den
är solvarm.
Ja. Men det blir ju mer att man... Det är ju inte det att jag förbjuder mig själv att inte äta pizza exempel eller snabbmat, utan det handlar mer om att jag mår dåligt av att ha ätit en slafsig pizza. Då kan jag hellre göra en egen pizza med mina egna ingredienser. Allt från rucola till tomat till mozzarella, ost. Så att det handlar mer om hur jag mår som jag har blivit intresserad av kosten. Jag läser mycket olika artiklar och jag är intresserad av det.
Det är ju kemi liksom, så det påverkar kroppens processer givetvis.
Och det som funkar för mig behöver inte funka för någon annan. Nej. Det är väldigt individuellt.
Men du är inte så raw food, du har ingen sån? Nej, utan det är bara att
jag har börjat lite mer med ekologiskt. Mm. Men det har varit väldigt, väldigt svårt i Brasilien. För där är det inte så mycket ekologiskt. men här i Sverige så försöker jag köra lite mer ekologiskt. Mm. Men det är ju... Nej, raw food, det har inte kommit in på riktigt.
Men har du varit sockerberoende själv?
Jo, det har jag varit.
Ja, för det är ofta så.
Men det var ju när jag var liten. Mm. Eller liten, när jag var i 20-årsåldern. Men då var det ju verkligen att man kunde ju smälla i sig vad som helst. Utan att gå upp i vikt eller gå ner i vikt. Man kunde ju äta skräpmat hela tiden. Man hade ju sån ämnesomsättning. Men det blir ju, ju äldre man blir desto mer... Man får ju tänka vad man sätter i kroppen.
Och så det är klart, ska du ha maximal utdelning av din träning så handlar det mycket om vad du liksom förbereder och vad Precis. Du får i det efteråt också.
Ja, jag läste Patrik Sjöbergs bok och han sa ju också det att maten blev ju en skillnad från att han åt pizza, skräpmat, till att han åt bra mat. Sen såg jag någon dokumentär med kanoterskan Gunnarsson tror jag. Det var Gunde Svan. Nej, kunde det varit det? I huvudet på Gunde Svan.
Det kan ha varit. Sen vet jag att hon var med i Mård, men det var ju tisdags. Ja. Eller måndags på tv.
Ja, okej. Nej, det var länge sedan. Men då sa hon ju också det, att precis innan hon började få alla medaljer, då var det just kosten som hon ändrade. Och det gjorde skillnad, sa hon. Och det kan vara de här, alltså man kanske tänker att det är en liten grej, alltså vad man stoppar i sig, ifall man ska äta en banan innan träningen eller inte. Ja men det ger en skillnad, det är en skillnad. Eller om man dricker någonting under träningen. Ja, men det är väl klart att göra det. Mm.
Du, ett OS då. Vi var inne på det från början, men kände att vi landade inte det riktigt. Men själva kvalet där, det är 24 som får åka med.
Ja.
Men där är det, SOK har väl ändå sista ordet, för det är ju alltid om man ska klara topp 8 som
krav. Absolut. Jo, men det är det ju. Om vi
om man är där till kval. Ja.
Ja, om vi kommer upp, om vi är kvalificerade till beachvolley, så jag hoppas ju verkligen att SOK tar med oss, alltså, eller tar med, inte oss, men tar med sporten, för det är ju det handlar om. Jag trodde ju först att SOK var mer att det är personer, men nu har jag förstått det lite mer att det är ifall om sporten har en chans att ta en medalj. Och jag kan ha fel, men jag hoppas att SOK kommer se, om vi är topp 12 blir det då, topp 12 på ranking i världen, om vi är där, eller om vi OS-kvalar, om vi kvalar in, att de skickar sporten till Brasilien.
Skickar er.
Ja, precis.
men hur länge pågår ert kval då? För om ni har ju världstouren, och sen så är det kvaltävlingar också.
Precis, så nu kommer vi faktiskt OS-kvala 1-2 maj i Österrike. Och då är det andra omgången. Första omgången var förra året. Och då är det ett gruppspel med 4 länder. Nu då ser vi vann hela gruppen första omgången. Så nu är vi i andra omgången. Och då är det 1-3 i gruppen som går vidare. 1 i gruppen, den går till 3. Ja, det blir 4:e omgången. Det blir semifinaler kan man säga. Mm. Och 2 och 3 går till en omgång som spelas till hösten.
Så ett nytt kval liksom.
Precis, ja. Och 4:e plats, de åker ut. Mm. Och vårat mål är ju självklart att komma 1:a i gruppen. Men där har vi har Österrike, vi har Azerbaijan, och nu borde jag ju veta det, 3:e landet, men det gör jag inte.
Nej.
Som vi har i gruppen, och Österrike, de är väldigt starka. Så där kommer det bli en tuff utmaning.
Internationellt då, är det USA och Brasilien som är liksom... Mm. Ja,
Tyskland har visat också framfötterna.
Mm.
Men USA, de har ett bra lag. Och Brasilien också, men de har ju splittrats väldigt många lag där. Så de har bytt runt lite.
Okay. Du, att om det skulle bli ett OS så innebär det också att man ingår i den olympiska familjen, men liksom man får träffa en massa andra idrottare och så här. Ja. Hur mycket skulle det betyda för dig? För det är ju också en del i en, alltså kanske en inspirationskälla, men också en del i en professionell satsning.
Ja, jag skulle gå på mål.
Vad innebär det då?
Ja, precis. Alltså, det är så svårt att föreställa sig. Alltså... Det kommer bli en sån sjuk känsla.
Jag tror att jag har Karin där som håller tillbaka dig, för du hade den.
Ja, men jag tror att hon kommer vara nog lika uppspelt liksom. Men för det är ju en av henne, hon har ju aldrig varit i OS heller. Nej. Och det är ju en av hennes drömmar. Men jag hade nog jag hade nog fått ont i nacken. Jag hade nog liksom vridit mig fram och tillbaka. Men
du behöver inte titta uppåt som en del andra behöver, för du har rätt bra
exakt.
Du kan umgås med internationella basketspelare utan att knäcka nacken.
Ja, precis. Nej, men det är ju faktiskt en parentes här också då, att när jag kommer på världstouren, alla tjejerna, de är ju inte jämnt med mig, men de är kanske max 10 cm kortare än mig. Men killarna, alltså jag känner mig så kort. Jag känner mig så kort, för de är ju runt 2 meter. Så att det är ganska skön känsla. När jag gick ut på världstouren första gången, det var 2010. Då växte mitt självförtroende. När jag kände att, vad kort jag kände mig.
Ja, alltså, det här får du din miljö där du är liksom normal. Och,
precis.
Ja, inte behöver titta neråt liksom. Nej. Så för ja, det, ja,
det. Nej, men det är alltså jag tänker på byn. Jag skulle nog vilja försöka snacka med så många som möjligt. Mm. Och bara ja, men få deras syn på som idrottare. För jag har ju inte pratat med någon annan idrottare. Alltså jag har ju bara hört, jag har bara lyssnat. Men det blir ju en annan sak när man pratar med någon och får höra deras erfarenheter och ja.
Men hur är det nu? Har du ekonomiskt stöd från SOK? Ingår ni?
Nej, inte. Vi behöver lite resultat för det.
Ja.
Vi behöver få en medaljplats på EM. Och sen så är det...
Och där har ni bara ett nia.
Ja, precis. Mm. Och sen så är det kanske kvartsfinaler, tror jag.
Mm.
Så vi behöver kanske vara minst femma, trea hade varit bra.
Och hur finansierar ni de här världstourerna nu då som kostar lite pengar?
Våra tacksamma sponsorer.
Ja. Men ni har några.
Ja, vi har några stycken.
Ja, ja.
Vi hade inte kunnat fylla den här drömmen om inte de hade följt med på vår resa. De betyder så mycket. Mm. Och det är allt från produkter till... till läkare, till ekonomi, till bollkillar som hjälper oss, sparringspartners.
Så det är mer liksom
det är inte bara
tjänster,
företag.
Nej, men mer tjänster kanske från även privatpersoner då.
Ja.
Än att det är pengar in liksom.
Precis. Ja. Och
sponsrade läkare låter ju bra.
Ja, men precis. Ja. Nej, men det är han är ju en väldigt god vän.
Mm.
Så han... Ja, men det är...
Men man behöver ha
man
den.
Man behöver ett team.
Mm.
Och det är som exempel nu då när vi var i Brasilien de här 3,5 månader. Då har det kommit folk från Sverige. Mm. Så att man kan åka där vi har varit nu då. Så vår tränare, han tränar andra personer också. Och då har det kommit massa olika beachfolk... Både eliten i Sverige och amatörer. Och många kanske inte tänker på det. Men de människorna tillför mig och Karin så mycket energi. Och de tänker ju inte på det sättet. Tror jag. Men varje gång det kommer nytt folk. Så får man ny energi. Och då är det allt från. Men man försöker hitta på saker. Gå på middag, man går på bio. För det är ändå en lång tid man är där.
Hur bor ni när ni är ute sådär? Om ni ska försöka hitta så billigt som möjligt.
Lägenhet är det billiga.
Mm. Och bor ni ihop?
Ja, eller jag bor ofta med andra personer än Karin och min tränare. För han är därifrån.
Mm.
Så han har sin mamma där. Så att han bor där med sin mamma och sin syster och som är Karin då. För de är gifta.
Aha, då är jag med.
Ja,
ja, det fanns några relationer, jag misstänkte
exakt.
Det.
Ja.
Ja, där har du inte sprängt in riktigt mer. Nej. Än att du är liksom i teamet. Med
Men det är ändå det är väldigt viktigt också att man har sin egen tid. För vi spenderar så mycket tid tillsammans. Och nu under sommaren, ja, men då kommer det vara i ett. Då kommer vi bor ju på hotellrum om igen. Och då är det ju tillsammans.
Behöver lite space.
Ja. Men det är jag är så otroligt glad att jag har Karin som en väldigt nära vän. För ofta så många spelare ser man ju som en partner.
Mm.
Ja, men det här är min, ja, men typ som en kollega på jobbet. Men ingenting mer. Men jag och Karin, vi... På min tid i alla fall, jag hoppas jag att hon också tycker det. Men hon har blivit en väldigt, väldigt nära vän nu. Så att det har ju stärkt vår relation ännu mer än vad hon har gjort innan. För innan har det varit men mer liksom beachpartner.
Ett framgångskoncept som ska landa förhoppningsvis på pallen.
Ja.
Så vi får följa säsongen då, hur den går och hur ni tar er via kvalet. dit och går det bra så lär det synas på i media, för det är ofta så det funkar.
Ja, precis. Ja.
Och annars kan man faktiskt följa dig på din blogg.
Ja, antingen på min blogg där det är beachnina.se.
Beachnina är kul. Ja. Är det beachnina, sa du när du ringde?
Ja, men det blir, man förknippas med beach. Så att när jag pratar med, ja, med sponsorer eller, för det är ju så många namn de får höra, det är många som ringer till dem, och om man bara gör så här snabbt konkret, bara, ja men det är beachvolley Nina, klart, då vet de det, bara, ja men det är inte så många beachvolley Nina som finns. Antingen det, eller så har jag och Karin en fanpage-sida på Facebook, och där heter vi Beach Team Karin Nina. Så där kan man följa oss.
Det kan man kolla, håll koll på resultaten.
Precis, där uppdaterar vi hela tiden. Allt från resultat till härliga, glamorösa beachbilder.
För det var ju så det var, eller hur?
Ja, precis.
Nej, men jag hoppas, förhoppningsvis så har man ju förstått under den här stunden att det är en elitsatsning med mycket träning givetvis på vägen. Men å andra sidan, när man ska återhämta sig mellan passen, så är det ofta i fina miljöer, och det är ju inte fyskan.
Nej, det är det inte. Absolut inte.
Då önskar jag lycka till, så får vi se om vi ses i Rio då, eller kanske i Göteborg.
Ja, precis.
Tack för att du ställde upp.
Tack så mycket.